بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب الوضوء كابتلة أم وضوء فرون بلوغ المرام Innan vi går in på första hadithen så kommer vi att tala om al-wudu. Och al-wudu på arabiska kommer från ordet al-wada'ah som betyder al-nadafa wal-husn. Al-wada'ah med t på slutet, al-wada'ah, yani litet h, betyder då al-nadafa wal-husn, renlighet och någonting fint. Och al-wudu är att tvaga sig. Och al-wadu med fetha är vattnet som används till wudu. Hänger ni med? Wudu, det är det vi gör. Nu tvagar vi oss via wudu. Wadu, istället för wu, wa. Wadu är vattnet som används. Hat al-wadu. Hämta al-wadu. Och det är samma brytning som när man använder suhur och sahur. Suhur är tiden, as-sahur är det man äter. Okej? Okay? Så vi har då el-wudu och el-wadu. Och den islamiska benämningen av wudu är att använda rent vatten på de fyra kroppsdelarna på ett specifikt sätt som har nämnts i religionen. Och att man utför det i ordning och oavbrutet. Inshallah, vi kommer att gå igenom alla dessa punkter under detta kapitel. Och att göra wudu är någonting som är bekräftat i Koranen och i Sunna och el-ijma, konsensus. I Koranen så finner vi versen i surat al-Ma'ida. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger Ja ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Till slutet på versen. I början på surat al-Ma'ida nämner Allah Azza wa Jal hur man ska utföra el-wudu. Och haditherna om wudu är otroligt många. De är hundratals haditherna om wudu. Och det är också någonting som ulema har konsensus i. Att wudu, att renlighet är en förutsättning och ett villkor för att ens bön ska vara korrekt. Ja. Och det finns också mycket belöning och också stora visheter i att göra wudu. En vishet som Sheikh Bassam här nämner är att wudu, när man ska ju möta Allah Azza wa Jal på det bästa sättet, det finaste sättet, i ett tillstånd av renlighet. Och han nämner att wudu har den här, mashallah, effekten av att den hjälper dig att komma till bönen fokuserad. Till skillnad från om du arbetar till exempel. Och sen från ingenstans du bara arbetar, du vänder dig mot Qibla, Allahu Akbar. Du har ingenting som skiljer de här två sakerna åt. Till skillnad från personen som arbetar, han går på toaletten, han gör wudu, torkar sig, går till moskén, går till böneplatsen och ber. Han har någonting, ett avbrott. Som skiljer på bönen och arbetet. Eller hur? Så att wudun har den här effekten att den blir någonting som skiljer saker och ting åt. Så att man kommer förberedd till bönen. De nämner också att från nyttorna av wudu är också att man blir pigg. Och därför om en person är trött är det bra att gå och göra wudu. Och profeten alaihissalam sa också om den. Mannen som vill ha umgänge med sin fru en gång till. Han sa gå och gör wudu. För innehu anshatu lil awad. För det kommer att göra dig piggare den andra gången. Så wudu piggar upp människan. Därför finner vi också att vissa av våra shuyukh. När eleven sover. Så säger han. Kom. Eller stå. Gå och gör wudu. Att han kommer tillbaka. Pigg. Ja. Och el-wudu kallas ju också för taharat al-sugra, den mindre formen av att rena sig. Och den här tahara utförs på de kroppsdelar som oftast är blottade. och de som kan bli smutsiga under dagens lopp. Det är ansiktet, huvudet, armarna och fötterna. Det är de som oftast blottas, genom de som syns. Och speciellt i varma länder, man har inte strumpor. Man kanske har armarna uppkavlade och så vidare och man svettas. Så är de här som oftast blir smutsiga. Och om du ska gå och möta någon och fräscha upp dig, så tvättar du de här. Så att om du ska möta Allah Azza wa Jal, be till Allah Azza wa Jal, så är det dessa som man tvättar. Ja. Och att göra wudu är från de viktigaste villkoren för bönen. Det har nämnts i Bukhari och i Muslim från Abi Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah accepterar inte en bön om någon av er har brutit sin wudu tills han gör wudu. Inna Allah la yaqbalu as-salat ahadakum idha ahdatha hatta yatawadda. Så har man tappat sin wudu, så måste man göra wudu för att bönen ska accepteras. Och den hadithen finns i Bukhari Muslim. Och också versen ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salat faghsilu wujuhakum. Troende, om ni ska stå för att be, så tvätta då era ansikten till slutet på versen. Ni utför wudu. Så wudu är ett av de viktigaste av villkor för att bönen ska accepteras. När blev wudu obligatoriskt? Mekka eller Medina? Vad tror ni? Det finns ikhtilaf i frågan, och al-muhaqqiqun, de som har forskat djupt i frågan, säger att den blev obligatorisk i Medina. För det finns ingen text som tyder på motsatsen. Det finns ingen text som nämner wudu i Mekka. Wallahu a'lam. Ta en annan fråga. Är wudu någonting unikt för våran umma? Eller är det någonting som alla profeter och deras samfund har gjort innan? Baserat på hadithen att jag kommer att känna igen min umma på domedagen med att de kommer att ha ljus på platserna av wudu, gärna bland resten av folk. Ja? Ja, vissa ulema säger att det är något unikt för våran umma. Wallahu alam. Medans Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah i hans förklaring här säger att de andra har också gjort wudu. Taib. Och beviset på det är hadithen att jag fick fem saker som ingen annan fick. Och en av dem var ett tayammum. Det tyder på att de andra gjorde wudu, men de hade inte tayammum. Okay? Och att den här hadithen med att han kommer att känna igen sin umma på domedagen med ljuset är en unik belöning som vi kommer att få, som de inte kommer att få. Wallahu alam. Nej. Belöningen i att göra wudu, den är otroligt stor. Men den är för den som utför wudu så som har nämnts i Koranen och i Sunna. Inte bara att man gör wudu hur som helst eller hur man känner för, utan man gör den så som profeten Muhammad alaihissalam har lärt oss. Det finns en sahih hadith i Ibn Majah från Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man tawadda'a kama umir wa salla kama umir, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Att den som utför wudu så som han har beordrats, och den som ber så som han har beordrats, kommer att bli förlåten för sina tidigare synder. Och den här hadithen nämner Sheikh Al-Albani att den är hasan. Så han sa inte bara den som gör wudu blir förlåten och den som ber blir förlåten. Den som gör wudu och bön så som han har beordrats, kama umir. Så du kan inte bara göra wudu hur som helst, utan du ska göra wudu så som Rasulullah alaihi salatu wassalam har gjort sin wudu. Och samma sak med bönen. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Be så som ni har sett mig be. Så vill man ha denna belöning och denna förlåtelse, så måste man gå tillbaka till: hur gjorde profeten alaihissalam wudu? Och hur gjorde Rasulullah alaihissalam as-salah? Och det här kräver att man studerar. man lär sig dessa saker. Naam, du kan lära dig hur man gör wudu på 2-3 minuter kanske. Någon broder visar dig, så här gör du. Men det finns sunna moment i wudu. Finns rekommenderade moment. Finns saker som är obligatoriska. Finns viktiga punkter att tänka på. Så att ens wudu blir accepterad. Och det är det inshallah vi kommer att studera i detta kapitel. Vi kommer att fördjupa oss i dessa punkter. Och belöningen i att göra wudu är enorm. Bland de belöningar som nämndes är att min umma, profeten a.s.w. nämnde att han kommer att känna igen sin umma på domedagen. Och sahaba frågade hur, ja Rasulullah, mellan alla människor. Och då så sa han att vi kommer att känna igen dem, Ghurra al-Muhajjalin. Att de kommer att ha som upplysta platser på kroppen. Och al-Muhajjal är den svarta hästen som har som vita märken på pannan, på ansiktet. Vet ni vad jag menar? Och alla de här märkena, subhanallah, det är också ajib, det är som ett fingeravtryck. Det finns inte två hästar som har samma märke på ansiktet. Yani de har de här märkena på ansiktet. Så att muslimerna kommer att komma på domedagen med lysande ansikten, armar och fötter. Bland resten av människor. Så det här tyder på belöningen av wudu. Och det finns också massvis med hadither som nämner belöningen av wudu, att det förlåter våra synder. Att en person som tvättar ansiktet, när man gör det så faller synderna bort från ansiktet. Allt han sett och allt han hört. Och allt han sagt. Allt han sagt och sett och hört. Ja. Och sen armarna, när han tvättar dem så faller alla synder bort som han har gjort med händerna. Och när han tvättar fötterna så faller synderna bort som han har gjort, eller som han har gått till. Så wudu är en källa till förlåtelse. En annan stor belöning är också det som profeten a.s. har sagt, att den troendes smycken i paradiset kommer att nå så högt som hans wudu nådde i detta liv. Genom de platser du tvättar kommer att smyckas i paradiset. Mashallah. Och då säger Ibn Uthaymin den här versen, yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a. Att de kommer i paradiset att få asawir, en armband av guld och pärlor. Och i en annan vers, wa hullu asawir min fidda. De kommer att få armband av silver. Då säger Sheikh Ibn Uthaymin att armbanden i Jannah är vad? Silver, pärlor och guld. Och tillsammans, när de här är på en och samma plats, är det väldigt vackert att kolla på. De här nyanserna av dessa smycken är väldigt vackra. Så personen kommer på domedagen att få smycken i Jannah för sin wudu som han har gjort. Ja. Och wudu har shurut, villkor. Wudu har obligatoriska moment. Wudu har rekommenderade moment. Och wudu har saker som bryter den. Och allt det här kommer vi inshallah ta'ala att gå igenom i detta kapitel. Men idag ska vi gå igenom första hadithen. Som handlar om en av sunnan, de rekommenderade momenten i el-wudu. Och det är ingenting mindre än el-miswak. Att borsta sina tänder tillsammans med el-wudu. Vem läser första hadithen? Amin, varsågod. Står inget mer? Och att Bukhari nämnde den, ta'liqan. Okej, då får ni lägga till det. Wa dhakarahu al-Bukhari ta'liqan. Imam Bukhari nämnde denna hadith, ta'liq. Det vill säga han nämnde denna hadith i sin bok utan kedja. Utan berättarkedja, yarhamukallah. Ja. Så här är första hadithen. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Att Rasulullah alayhi salatu wassalam har sagt, laula an ashqa ala ummati. Om det inte vore svårt för min umma så skulle jag beordra dem att använda siwak tillsammans med varje wudu. Och i Bukhari Muslim, exakt samma hadith, förutom slutet, så skulle jag beordra dem att använda siwak med varje bön. Och den är muttafaqun alayh. Men författaren nämnde denna riwaya, denna narrering, för att det är kapitlet om wudu och inte kapitlet om bönen. Okej? Okay? Så, om det inte vore svårt för min umma så skulle jag beordra dem att använda siwak tillsammans med varje wudu. Ja. Och de lärde har nämnt som Ibn Mulaqqin att det har nämnts mer än 100 hadither om miswak. Man kan säga siwak eller miswak. Båda funkar. Okej, okay? Miswak, siwak. Och en annan faida är också att miswak du kan använda maskulin och feminin form. Du kan säga hada miswak och hadihi miswak. Båda funkar. Okej. Okay? Det har nämnts mer än 100 hadither om miswak. Och haditherna om att använda miswak tillsammans med bönen nämns också som mutawatira. Yani de har nämnts från en otrolig stor källa sahaba. Och vissa av ulema nämner 31 sahaba har nämnt hadither om att använda miswak tillsammans med wudu. Ja. Och siwak betyder då, det kommer från ordet att rengöra eller gnugga någonting. Det ordet kommer från igen, det arabiska ordet siwak, att ni sawaka, att gnugga eller tvätta någonting. Och siwak är egentligen allting som används för att borsta tänderna. Så till och med dagens tandborste skulle kunna kallas för siwak. Men ulema nämner att den bästa siwak är den som kommer från arakträdet. Och det är den vanliga. Vi har med oss här en. För att illustrera. Den vanliga som vi känner till. Det är rötterna från arakträdet. Vilket är den bästa siwak. Och mashallah även. Forskare nämner att den har väldigt bra effekter på tänder, tandkött och så vidare. Ja. Vad lär vi oss då av denna hadith? Jo, att det är rekommenderat att använda siwak tillsammans med varje wudu. Och att det nästan är som någonting obligatoriskt. Vi lär oss också av hadithen att det inte är wajib att använda siwak. För att profeten a.s. sa om det inte vore svårt för min umma så skulle jag beordra dem med siwak. Så han lät bli att göra det obligatoriskt. Så det är sunna och inte wajib. Och det här är åsikten av alla ulema. Vissa ulema nämner ijma i den här frågan. Att det är sunna och inte wajib. Vi lär oss också av denna hadith principen som vi har gått igenom. Al-mashaqqa tajlibu taysir. Att om någonting är svårt så underlättar religionen. Kommer ni ihåg denna princip? Det var en av de stora principerna. Och det skulle vara svårt för alla muslimer att varenda wudu och varenda salah borsta tänderna. Att ha tillgång till miswak. Tänk er om det var wajib att använda miswak med varje bön och wudu. Det skulle vara jättejobbigt. Men alhamdulillah, islam har kommit och underlättat. Vi lär oss också av hadithen hur denna religion är enkel. Och hur profeten a.s. vill oss väl. Och han vill inte göra det svårt för oss. Och det är också den principen vi talade om i förra veckan. Att det finns ingen skada eller svårighet i islam. Islam är walillahilhamd, en enkel religion. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Alla vill underlätta för er. Wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj. Och Allah har inte lagt någon svårighet eller börda på er i religionen. Nah. Ibn Daqiq al-Eid rahimahullah, han säger att hemligheten bakom denna uppmaning att använda miswak då man ska närma sig Allah subhanahu wa ta'ala är att då man närmar sig Allah azza wa jall så ska man göra det fi halatin kamal an-nadafa. Man ska närma sig Allah på det renaste sättet. Li idhar sharaf al-ibada. För att lyfta upp hur nobel denna dyrkan är. Och det sägs också att en av visheterna bakom att använda miswak går tillbaka till att inte störa änglarna. Kommer ni ihåg det? Vi talar om det i Ramadan. Är någon som minns? Varför? Ja? Ascent. Hadithen om rå lök och vitlök. Att inte äta det och gå till moskén. För att änglarna störs av det som vi störs om. Men vi nämnde mer specifik hadith. Någonting med Koranen. Är det någon som minns det? Ja, inte bara nattbönen. Generellt, när man läser Koranen och ber. Så kommer en ängel bakifrån. Och ju mer du läser så kommer han närmare dig. Tills han till slut sätter sitt ansikte framför dig och låter din Koran som kommer ut från din mun gå in i hans mun. Och tillsammans med andra hadithen att änglarna störs av det som vi störs av. Så att de störs av den dåliga andedräkten. Så att god andedräkt är någonting positivt. Ja. Och As-Sanani nämner Resulullah Sallam att båda dessa visheter yani kan appliceras på denna hadith. Yani både det här med änglarna och att man ska möta Allah Azza wa Jal i det renaste och bästa av tillstånd. Taib. Hadithen nämner då att man ska använda siwak tillsammans med wudu. Men en fråga. Hadithen säger här med varje wudu. Betyder det att man använder siwak innan wudu eller under wudu när man ska skölja munnen? Vad säger ni? Ha? Under wudu. Mashallah, du har åsikten av al-jumhur. Åsikten av majoriteten av al-ulama. Wallahu a'lam. Ett argument som används för att man kan, det kan betyda innan wudu är att alla hadither som beskriver profetens wudu alayhi salatu wasalam nämner inte att han borstade tänderna när han sköljde munnen. Utan till och med hadith ibn Abbas då han sov över oss profeten alayhi salatu wasalam och han gick upp för att be nattbönen så gick han upp och borstade tänderna och gjorde wudu. Han nämnde den ordningen och bad. Så att han gjorde, använde miswak innan wudu. Och det är det som Allah a'lam verkar mest korrekt. Men om man borstar tänderna när man sköljer munnen, det är okej. Okay. Men båda funkar. Vi talar bara om vad som verkar vara mest korrekt. Wallahu alam. Ta en annan fråga. Om du nu ska borsta tänderna innan wudu eller under wudu och du inte har en miswak, kan du då till exempel borsta tänderna med en tandborste eller kan du till och med gnugga med fingret? Funkar detta? Eller måste det vara en miswak som är pinne? Vad säger ni? Att allt funkar nu. Och inshallah det är inshallah den korrekta åsikten som även Ibn Uthaymin nämner. För att själva meningen, det är ju vad? Vad är meningen med att använda miswak? Bli fräsch i munnen. Så att om du blir fräsch i munnen med en tandborste med tandkräm, du inte har någonting annat och du kan gnugga fingrarna, så är det okej. Okay. För syftet är att bli fräsch i munnen. Ta en annan fråga. Ska man använda höger eller vänster hand?
Om du gör det för att göra rent, då gör du det med vänster, för vi gör rent oss själva med vänster. Men om du gör det för att det är bäda, gör du med höger.
Ja, det är också en sån här fråga där ulema har lite olika åsikter. Jag tror det var Imam Shafi'i och Ahmed som säger vänster. För de säger att det är min bab izalat in najasa, eller izalat eller osah. Att man använder vänster för att använda miswak, att ta bort någonting orent. Okej, okay? Alltså... Medan andra ulema nämner höger, baserat på hadithen att Rasulullah tyckte om ett tayammun, att använda höger i alla sina angelägenheter. Men i slutändan, det har inte nämnts något bevis så att man kan använda båda händerna som våran sheikh Abdul Nasser brukar nämna. Det är alltså inget man ska bråka eller tjafsa. Höger och vänster, båda funkar. Wallahu alam. Allah. Ja. Hadithen bevisar också en annan princip som används i usul al-fiqh, och det är att al-amr al-mutlaq yufid al-wujub, att profetens generella beordringar alayhi salatu wasalam tyder på att det är obligatoriskt. Yani om profeten alayhi salam säger tasawwaku, använd miswak innan bönen. Om vi bara har en sån hadith, då skulle bestämmelsen vara att det är wajib. Okej? Okay? Och beviset är i denna hadith att om det inte varit svårt för min umma, så skulle jag beordra dem att använda miswak med varje bön eller varje wudu. Så hadithen indikerar på att vad som inte gjort det obligatoriskt är att profeten alaihi wasallam då nämnde att det inte är obligatoriskt. Men om han bara skulle ha beordrat, så skulle det i grunden vara obligatoriskt. En annan fråga som har med miswak att göra, och subhanallah, det finns mycket att säga om miswak. Jag hittade, det finns en bok där en författare skrivit 350 sidor om miswak. Ahkam, bestämmelser kring miswak, 350 sidor. Så mashallah, ulema har verkligen fördjupat sig. Och en av de frågor som diskuteras är, får man använda miswak när man fastar? Fråga 1. Och 2, får man använda miswak hela dagen när man fastar? Eller bara fram till duhur? Får man använda miswak när man fastar? Nej. Nej. Shafi'i och Hanabila, Imam Ahmed, säger fram till duhur. Wallahu alam. Känt som somalier. Okej. Taib, ska se här vad som nämns i boken. Det finns inget konkret bevis på att man inte får använda miswak efter dhuhr. Okej. Okay. Och de använder en hadith som säger, om ni fastar, så använd miswak till middagen, fil ghada. Wa la tastaku bil ashi, och använd inte miswak vid eftermiddagen. Men hadithen är daif. Den är svag. Och det finns andra autentiska hadither. Där till exempel Ka'b ibn Malik sa, Ra'aytu Rasulullah alayhi salatu wassalam ma la uhsi yatasawwaku wa huwa sa'im. Jag såg profeten alayhi salatu wassalam så många gånger jag inte ens kan räkna använda miswak då han fastade. Och de använder också hadithen om att, hadithen som vi idag diskuterar, om det inte vore svårt för min umma, så skulle jag beordra dem att använda miswak med varje bön. Hur är hadithen ett bevis?
Finns böner efter
dhuhr. Som asr. Okej? Okay? Och han sa inte utanför ramadan. Så det betyder hela året. Okej? Okay? Ja. Så grunden är att det är rekommenderat att använda miswak hela året, och man kan använda det då hela tiden. finns också många dygder med att använda miswak, som vi har nämnt. Till exempel så säger Aisha radiyallahu anha att profeten Muhammad alayhi salam har sagt al-miswaku mutahharatun lil fem mardatun li rabb, att miswak renar munnen och gör Herren nöjd. Yani miswak renar munnen och gör Allah azza wa jall nöjd. Och subhanallah, vissa två hadither som jag tror att ni aldrig har hört. Okej? Som Sheikh Albani nämner att vara autentiska. Ibn Abbas berättar från Rasulullah alayhi salatu wassalam att han sa: "Laqad umirtu bis-siwak hatta dhanantu annahu yanzilu alayya fihi Qur'an aw wahy." Här säger Rasulullah alayhi salatu wassalam: "Jag beordrades med miswak så mycket att jag trodde att det till och med skulle uppenbaras Qur'an eller uppenbarelse om miswak." Och den hadithen är berättad av Abu Ya'la. Och den finns i Sahih Tarhib wa Tarhib. Och en annan riwaya från Aisha: "Laqad umirtu bisiwak hatta khashi'tu an adruda." Hatta khashi'tu an adruda. Här säger profeten a.s. "Jag blev beordrad med miswak." Av vem? Jibril a.s. Av Allah subhanahu wa ta'ala. "Jag blev beordrad med miswak så pass mycket att jag var rädd för att tappa mina tänder." Yani så pass mycket blev jag beordrad med miswak. Så båda dessa hadither tyder på att profeten a.s. verkligen brukade använda miswak ofta. Ulema nämner att det är rekommenderat att använda miswak vid 5 tillfällen. Vid wudu, vid bön, vid koranrecitation och när man vaknar upp från sömnen och när andedräkten har ändrats. De här 5 tillfällena. Vilka 5? Vem kan repetera? Wudu.
Och
under salah.
Och under qira'at al-Quran.
Ajo. När andedräkten ändras. Och du glömde en. Och när man vaknar upp på morgonen. För att profeten Alisan brukade det första han gjorde när han vaknade upp, borsta tänderna. Han hade en miswak som han använde när han vaknade upp och borstade tänderna. Ja. En fråga: får man använda miswak framför folk? Eller är det så här ohyfsat? Nej, där har vi bevis. Och det är att profeten a.s. ibland använder miswak framför folk. Vilket tyder på att det är tillåtet. Ja. Och siwak är också från el-fitra. Profeten a.s. har nämnt, det finns 2 kända hadither, att 5 egenskaper är av fitra och den andra hadithen 10 egenskaper är av fitra. Yani människans naturliga norm och tillstånd. Och han nämnde att trimma mustaschen, släppa skägget, tvätta sig vid toalettbehov, klippa naglarna, raka könshåren och så vidare. Och han nämnde också att använda miswak. Så det är någonting fräscht, någonting fint, mashallah. Och kolla på hur islam har ärat människan. Uppmanat människan att borsta tänderna. Någonting som västvärlden började med ganska nyligen. Har vi gjort jättelänge, mashallah. Till och med det finns den här roliga berättelsen om, jag tror det var sahaba som var ute på krig. Och innan slaget så skickade fienden en spion för att spionera på sahaba. Och han ser hur sahaba står och borstar tänderna med pinnar. Så han springer tillbaka till sin armé och han säger: "De vässar tänderna, de ska äta upp oss." Så att de blev rädda när de såg den här händelsen. Subhanallah. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Jag har en fråga.